Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Folk som så här går med på att prata om hur det var när deras mamma dog eller hur det var när de skilde sig eller sådana saker. Ja. Liksom. Mm. För det är, den, det är det kulturjournalistiken fokuserar på.
Alltså, hur får du ihop livspusslet? När skriver du? Var skriver du?
Hur ser det ut hemma hos dig där du sitter och skriver? Liksom?
Vilket te tycker du om att dricka precis innan du börjar hamra på tangenterna?
Det vill säga, vilket te ska jag köpa?
Och som författare så måste man ju förhålla sig till att det finns den här biografiskt fetischerande uppmärksamheten kring allt man skriver.
Okej, nu har vi i alla fall den där. Nu verkar det funka.
Ja.
Ja.
Det är någon slags ljudvågor som registreras på datorn i alla fall.
Det är bra. Och det är allt vi begär.
Det är allt vi begär. Och då säger vi välkomna till gästabudet. Intressant.
Jo. Avsnitt 6. Som spelas in från en podcaststudio för första gången. Vi hade tänkt att det skulle bli men bra ljud. Att man skulle kunna särskilja mig, Rebecka, det vill säga Lyra och Mikaela från varandra.
Victor.
Ja, från Victor. För första gången. Jag är så trött på att folk frågar mig om jag kommer från Kristianstad. Och jag hade tänkt att nu kan det äntligen upphöra. Men det kan det inte, för vi förstår faktiskt inte hur vi ska använda tekniken.
Nej.
Nej. Men vi har en mikrofon som alla pratar i nu. Och ja, vi tänker att bryr man sig väldigt mycket om sånt så lyssnar man ju inte på gästebudet sen de första 15 minuterna på avsnitt 1 i vilket fall som helst.
Stämmer.
Det är en lo-fi-produktion helt enkelt. Ja. Det finns inte så många sådana kvar i verkligheten.
Jag kallar det för dogmapodd.
Ja, och om vi nu ska presentera våra röster så att vi ger lyssnarna en ärlig chans att identifiera åsikter med person, så kan jag säga att jag heter Victor Malm.
Jag heter Lyra Kolli.
Jag heter Rebecka Kärde.
Jag heter Mikaela Blomqvist.
Och idag ska vi prata om det alla vill prata om. Nej, det ingen vill prata om, men som vi känner att vi borde.
Ja.
För att någon ska prata ordentligt om det här, och då är det vi. Autofiktion.
Har vi inte till och med sagt att vi ska sätta punkt för autofiktionen nu? Att vi ska säga de sista orden?
Menar ni då att all autofiktion också kommer att upphöra, eller är det bara debatten?
Rimligen, va?
Jag tror allt det här...
För jag kom ut med en roman om en månad och jag skulle gärna vilja hinna släppa den innan vi dödar genren.
Men jag tycker det är inte du som klipper, så du kan ju vänta lite, helt enkelt.
Ja, ah, mycket att göra just nu.
Nej, men jag tycker inte heller, jag tror inte vi kommer döda genren, för jag tänker att detta är ju inte... det är möjligen en punkt av något slag, men det är ju inte... Tror jag. Nu inser jag att jag har ingen aning. Men jag tänker att det inte är primärt en uppgörelse med autofiktionen. För att den är vi säkert ganska neutralt inställda till.
Ja, jag vill sätta punkt för användandet av ordet autofiktion.
Mm-hmm.
Det vill jag att alla i Sverige upphör att använda.
Jag tycker att det är väldigt intressant att väldigt få författare verkar benägna att använda det om sina egna verk. Men väldigt många kritiker hetsar med termen.
Det är som postmodern ungefär.
Ja,
alltså att det funkar likadant som det epitetet. Att det är inget som någon någonsin kanske riktigt har tillskrivit sig själv. Men det har varit någorlunda funktionellt som etikett under en viss period. Sen har det exploderat och så vet man inte längre. Så har det blivit, för jag tänker, det är en fråga som jag har till er. Upplever ni att begreppet autofiktion har en negativ laddning, och är det i sådana fall välförtjänt?
Jag skulle säga att många verkar tycka att den har det. Jag blev lite paff när jag var redaktör åt Veras första bok, en debutants dagbok, och hon ville att det skulle stå roman på baksidan. Jag bara, men Vera, den heter en debutants dagbok. Eller så här, och jag är ju även med i boken och har varit med i hennes liv när hon har skrivit den, så jag vet ju att väldigt mycket, så att säga, är dagboksmaterial rakt upp och ner. Liksom. Men det fick mig att börja grubbla över så här, varför vill folk inte befatta sig med det självbiografiska när de skriver? Alltså, vad är det som känns så smutsigt? Medan det är samtidigt sådana böcker som ofta får en stor splash. Liksom. Vad är det med romanbegreppet som på något sätt ändå upplevs som finare än det självbiografiska, från så här, dagbok till självbiografi till autofiktion? Det är någon slags gradskala av smuts, typ. Mm.
Ja, och jag kan bli, just i de fallen kan jag också känna att det finns en liten skräck att man vill gömma sig in i konstens trädgård för att liksom slippa befatta sig med den verklighetsinvasion som det faktiskt är att ge ut en dagbok där verkliga personer omnämns. Knackade på här nu?
Jag tror inte det. Jag tror att det knackade i allmänhet.
Ja.
Det pågår mycket på Clarion Hotel Sign.
Jag har knappt på en on-air-knapp, så det står utanför att vi spelar in. Och om någon knackar på så får de skylla sig själva. De kan ändå inte öppna utifrån.
Ja, det är sant. Vad var jag på? En trädgård som heter konst. Som man vill stänga in sig i för att skydda sig. Och liksom göra anspråk på att på något sätt stå utanför verkligheten och hålla på med någonting som är större än verkligheten, istället för att spela med den ganska spännande grej, tycker jag i alla fall, som autofiktionen har, som gör att jag absolut inte vill sätta punkt för genren eller formen eller vad vi ska kalla det.
Eller förlåt.
För att det kan vara lite farligt på ett sätt, litteratursällan. Det kan vara skadligt och det finns någonting ont i genren, eller potentiellt ont, som kan vara jävligt spännande, tycker jag. Kanske inte just det då autofiktionen.
Ont som är ondskefullt.
Ja, precis.
Eller smärtsamt, ondskefullt.
Men det är till exempel en dagbok, utan dagbok som jag inte skulle kalla autofiktion. Och det är väl dit du vill komma, tänker jag, Mikaela.
Precis. Jag tycker att man ska använda ordet självframställning istället, tycker jag är ett bättre ord än autofiktion. Men jag funderar på vilka är det som är negativa mot autofiktionen, för jag kan nog inte komma på en enda person som jag skulle kunna säga att den personen i Kultursverige är negativ mot autofiktion, eller vem det är.
Jo, jag kan säga en.
Jag kan också säga en.
Så det väcker också en.
Ja, jag har...
Okej, på tre så säger ni alla namnet på den här personen. Ett, två, tre.
Men jag vet inte om jag vill hänga ut någon.
Men jag tänkte vadå, det var ju debatt. Ja, jag sa det för att det var en debatt. Detta är alltså inte från privata samtal med Maria Fotenius, utan detta är för att det var ju en ganska liten men ändå befintlig debatt förra året som om autofiktion, som började med att Maria Fotenius skrev att hon tyckte att det gick inflation i den sortens texter, helt enkelt. Och det var väl det där fångades ju inte upp särskilt mycket, men jag tyckte ändå att jag baserat på detta hade fog för att säga jo, det finns. Sen skulle inte jag säga att det finns ett kompakt motstånd eller något sånt, men det finns väl en liksom kombination av trötthet och acceptans kanske, tänker jag, för detta är har vi varit inne lite grann på när vi snackade om detta innan, att autofiktion, vad det nu ens liksom innebär, det kommer vi ju prata mer om, men att det har passerat gränsen för genre med råge, och att det nu snarare är ett paradigm, att det är ett villkor som liksom man förhåller sig till som skrivande.
Eller ett läsmodus idag. Eller tolkningsmodus till och med. Liksom att, jag tänker att man kanske snarare kan prata om att fiktionen har en förändrad status, det påhittade har en förändrad status, att folk i någon bemärkelse saknar förmågan att leva sig in i påhittade världar eller påhittade karaktärers levnadsöden. För man frågar sig hela tiden, men på vilket sätt är det här en mediering av verkligheten?
Det som knackar, det är barn som härjar utanför vår studio.
En stark verklighetsförankring.
Det är vi, jag är med på det, Lira.
Men jag har någon sån här tanke om att det är att använda, eller fixeringen vid autofiktion eller vad som är självbiografiskt och vad som inte är självbiografiskt, att det handlar om att människor har ingen tanke längre om vad ett inre liv är och att man kan ha ett inre liv. För jag tänker mig att allt sant skrivande i någon mån självbiografiskt, och det tänker jag gäller även kritiktexter, att det är klart att det är mina tankar som jag framställer i en text. Det är klart att det är, ja, men självbiografiskt, eller det är ju, det kommer ju från mig, det kommer från mitt inre. Men då tänker jag att den här, att det blir liksom som en strikt uppdelning mellan inre verklighet som inte är något värt i dagens samhälle, och så är det yttre verklighet, och då vill man checka av, ja, men är den här personen, författaren, gift, precis som han skriver i boken, bor han på den adressen,
har han så många barn? Det är väl inte att det är värdelöst så mycket som att det upplevs som overkligt liksom. Alltså som bara typ flimsig skuggor.
Typ, varför ska jag läsa detta?
Ja, om det här bara är dina påhitt eller dina fantasier, så finns de ju inte liksom. De saknar substans på något sätt, eller?
Ja, men också, jag tror att det saknas en förmåga att skilja det som är framställandet av någon, ja, men påhittat visserligen, men som kommer från en innerlig punkt i det inre, och det som är mer populärlitteratur och som bara är något påhittande som inte har ett djupare fäste i personen som skriver. Och den urskiljningsförmågan tror jag inte människor har längre. Och då tänker jag mig att, ja, vad jag vet inte vad jag tänker om det, men det kanske på något sätt leder fram till ett självbiografiskt skrivande, för att man känner att det är där man kan göra något konstnärligt och bli respekterad. Och samtidigt har det kanske kommit en backlash på det nu då, eller?
Ja, jag tror att du har rätt, och jag tror att det hänger ihop med en bredare kris för individen eller subjektet, så att säga, som har liksom fått, som har blivit så otroligt viktigt på ett sätt som det inte har varit tidigare. Och så vet man inte, eller jag tänker att det är liksom, å ena sidan så finns det den här, jag vet inte, nej, men att individen är liksom så oerhört politiskt viktig på ett sätt som det inte har varit tidigare. Samtidigt så upplever många att deras villkor är stadda i förvandling. Alltså man kanske är antingen liksom i positiv eller negativ bemärkelse, eller liksom någonting, ja, något som inte går att ordna på det ena eller andra sätt. Men kanske så att, kanske att man är typ en vit man. Man har förväntat sig vissa privilegier som man sen nu märker att man inte har. Man har förväntat sig kanske en självklarhet i samhället som man inte har. Eller så är man inte en vit man, men upplever att ens position flyttas fram på olika sätt. Och det måste man, alltså att det liksom generellt finns ett begär av att förstå sig själv. För att detta själv som man ska förstå, alltså det är så otroligt viktigt, anses det, att förstå sig själv. Och att så här, det har en hög status.
Att framställa sig också.
Ja. Men att det typ har liksom en väldigt hög status att kunna så här reflektera kring sig själv och vem man är, och kunna så här kallprata om sin ångest typ. Allt sånt.
Det låter fruktansvärt.
Ja, det, men det är ju det.
Ja. Är detta vad det självbiografiska skrivandet är? Alltså? Men olika försök att manifestera sitt jag i en offentlighet.
Nej, men det är att manifestera sitt jag i en offentlighet på ett sätt som ger det ett skenbart värde. Eftersom det konstnärliga fortfarande är stöpt i någon slags värde. Så när man har den här flimsig, ångestframkallande subjektiviteten som man lever i hela tiden, så tänker man, men om jag åtminstone gör konst av den här subjektiviteten och omvandlar den till substans för ett verk, då kanske jag liksom by association får något slags värde. Eftersom man känner att den subjektivitet man lever i redan är så pass värdelös.
Det blir verifierbart att det är såhär, ja, jag är ju kaos, men titta på min roman. Ja. Att den har ändå liksom, det är någonting man kan läsa, recensera.
Eller ännu värre, inte ens kaos.
Nej.
Jag tänker att många drömmer om det lite kaosiga, bohemiska, konstnärliga jaget.
Nu tror jag Michaela vill opponera sig mot subjektsbegreppet som får runt i studion.
Jag kan inte gå in på det igen. Men jag har fått googla efter vi spelade in sist. Och det verkar ju som att ni utgår från, om jag minns rätt, typ Agamben, kan det stämma? Hans
typ Althusser.
Althusser, men jag ska Althusser. Mycket pinsamt.
Gubbe.
Precis. Och Althusser, vad Althusser har gjort är att han har tagit Lacan, och vad Lacan är extremt rigorös med, det är att skilja på jaget och subjektet. Och så har Althusser tagit Lacans teorier, och så har han bestämt sig för att inte skilja på jaget och subjektet utan likställa dem.
Kan du bara kort för våra mindre bildade lyssnare recappa skillnaden mellan jaget och subjektet?
Man kan säga att jaget är existerar i det imaginära, i en slags spegelvärld, en bildvärld där man har en slags narcissistisk relation till andra, medan subjektet hör till den symboliska ordningen och är mycket svåråtkomligt. Man kan säga att slutpunkten eller målet med en analys är att sant kunna tala sitt begär utifrån subjektet.
Och så målet är det Althusser i en handvändning åstadkommer på något sätt.
Nej, men
att göra jaget synonymt med subjektet.
Precis, men hela Lacans teori blir ju obegriplig om man inte skiljer på jag och subjekt.
Men jag tänker, för enkelhetens skull kan vi väl, när vi pratar om det här, för att vi kommer oundvikligen behöva använda liknande ord, jag, individ, subjekt.
Men kan vi inte använda ordet jag? För jag tycker att det är jag ni pratar om.
Okej, men vi kan använda jag.
Fast jag tänker att subjektskap i den poststrukturalistiska bemärkelsen betyder den konstruktion av jaget som det blir möjligt att tänka sig eller formulera ett jag i.
Ja, så tänker jag också, att subjektet är jaget i en mer social, samhällelig bemärkelse.
Så använder jag också.
Det är så jag alltid använder ordet jag. Att jaget är något.
Men om vi säger subjekt och du säger jag, så betyder det något ganska likt.
Det finns ju,
vi är ju en majoritet.
Det finns ju också den här kompromissen att det är en terminologisk grop som om vi står och gräver i den kommer vi inte någonstans. Så vi går bara vidare.
Ja. Då går vi vidare.
Det är nog dags.
Men det är ett kul bråk. Det är ett kul bråk.
Det är bra som sånt liksom, latent att det flammar upp. Jag vill att det aldrig ska sluta flamma upp.
Det skär sig i mig.
Ja, jag såg
men
det också.
Det är ju liksom relevant för autofiktionsdiskussionen.
Det är till exempel det perspektivet som Anders Johansson, eller numera Sven Anders Johansson, undersöker autofiktionen, eller det självbiografiska skrivandet i sin, vad heter den, självskrivande män.
Mm. Ja.
Det är ju liksom ur att det finns en kris för den position som subjektet intar visavi samhället. Det finns ingen klar position för den här, det klassiska subjektet längre. Att det måste på något sätt försöka formulera sig på nytt. Och hitta, och det är en förklaring till att det finns en kreativitet som man förvisso inte verkar uppskatta så mycket. Om man ser att det är kritisk han är mot allting utom typ Rocky och Johan Jönsson i den boken. Men
det är ju ändå livets två salter. Vad behöver man mer liksom, för att klara sig igenom det liberalkapitalistiska samhället?
Rocky och Johan Jönsson.
Det är ett övertygande tonfall. Nej. Jag tycker att vi kanske går till det första exemplet som är
Rocky och Johan Jönsson. Egentligen kan man kalla det en mix. Om de fick ett kärleksbarn, skulle inte det då vara Karl-Ove Knausgård?
Jag tycker du har rätt.
Ja, jag håller absolut. Med dig. Jag köper det rakt av.
Ja.
Har du något mer att tillägga, Victor?
Nej, jag för mig att Knausgård inte är superförtjust i Johan Jönsson, men att han älskar Martin Kellerman.
Ja, men det är konkurrens. Att han känner att Rocky är liksom ett hanterbart format.
Men att Johan Jönsson har högre verkshöjd än han.
Ja.
Ja, jag vet inte det. Alltså det här är, jag ska börja med vad jag tycker. Liksom, det är många barn som skriker utanför, vilket på något sätt passar eftersom jag ska skriva eller ta upp en bit ur Min kamp 6. Vars första 400 sidor bara handlar om hur Karl-Ove Knausgård, eller Karl-Ove kan vi kalla figuren och Knausgård författaren.
Jaget och subjektet.
Ja. hur han springer runt och steker korv till sina barn. Men det har inte så mycket av det här att göra. För att passagen jag är länge varit fascinerad av, så jag tycker egentligen den mest intressanta passagen i hela Min kamp 6, eftersom det är typ en förklaring till vad det han egentligen håller på med och varför han skrev den här boken. Den är en bit in i vad jag tycker är hela romanseriens stora misslyckande, och så kanske både strykets essän om Hitler. Har ni läst den? Har ni orkat er igenom den?
Nej.
Jag har och jag håller med. Jag tycker inte den är bra.
Nej, det börjar med en gymnasial genomgång av Paul Celan. Och sen är det läsningar av olika Hitlerbiografier som går ut på att göra den här poängen om att du kunde också vara Hitler. Mm. Den misslyckade konstnären. Alltså,
det, är, det, ja, det är mycket platt. Det ska jag säga, det som, ja, nu, vi ska inte gå in på det här, men vår tror jag ganska gemensamma uppfattning är väl ändå att, jag menar, att vi tycker att Knausgård är
lite överskattad.
Fast en liksom otroligt bra prosaist, men en ganska medioker tänkare kanske.
Mm.
Man kan säga.
Ja.
Jag tycker han är väldigt ojämn prosaist. Jag tycker det finns passager i Min kamp som är fantastiska, och sen så tycker jag att det kan vara flera hundra sidor som är så otroligt tråkiga, och man märker att han har snabbskrivit, tycker jag.
Det förklarar han ju i sexan också, att precis, han ibland skriver 20 sidor om dagen.
Ja, det och, känner man ju.
Ja.
Så han är kanske en god författare som borde haft en bättre redaktör.
Ja.
Eller är det någonting med det här? Jag kan fortfarande gilla det där med det åker. Det
är massan som gör... Mm. Alltså just att det är, jag tänker, det är ett väldigt övertygande sätt till ämnet, det vill säga han själv, att det faktiskt inte är liksom en särskild jämn väg, utan att det då kommer såna stilgrupper.
Det stämmer också, för jag tycker ju att det bästa med Knausgård är att han är skammens mästare. Ingen skriver bättre. Jo, det är klart att vissa andra skriver bättre om skam, men han skriver otroligt bra om skam.
Ja.
Och att det då även måste ingå bitar i Min kamp som han borde skämmas över för att de är så dåliga.
Ja, när han har så här gymnasiala funderingar om typ brott och straff. Så har nog alla män mellan 16 och 30 tänkt vi. Något tillfälle i sitt liv.
Det har säkert aldrig sagts i världslitteraturen förut.
Jag tycker det är underbart. Jag gillar det.
Men det har sin plats.
Men här tycker jag, jag har det på norska för jag har inte det på svenska, men jag ska försöka liksom läsa det på svenska samtidigt som jag läser det på norska. Vi får se hur väl det går. Men här tycker jag att man kommer in på liksom en ganska precis observation som jag tror har med självframställningens dominans och intresset vi riktar mot den. En djupt upplevd förändring i vad fiktionen finns i verkligheten och vad den betyder för det verkliga. Och vad litteraturen spelar för ny roll i det, skulle man kunna säga. Jag ska försöka börja mitt i... För han skriver, jag börjar mitt i det här, för det skriver så jävla långa meningar. Han pratar då om att vi lever hela tiden i en fysisk verklighet och en fiktiv verklighet. Det finns en fiktiv verklighet runt oss hela tiden, på skärmar, i våra skärmar, i bilder, i medier, i reklam, överallt, hela tiden. Och han argumenterar då att den här fiktionsvärlden expanderar och upptar hela tiden en större del av våra liv. För de här tv-skärmarna finns inte längre bara i vardagsrummen. De hänger också på väggarna på tåget och under bagagehyllarna på flyget. På legekontoret, jag vet inte, det blir det på danska. Ja. På vårdcentralen och på banken, till och med i storvaruhandeln. Och dessutom bär vi själva runt om som små datamaskiner och mobiltelefoner. Som vi egentligen levde i två verkligheter. En abstrakt och bildlig, där alla slags möjliga människor och platser visar sig hela tiden, även om de inte har någonting med oss att göra. Annat än att de befinner sig någon annanstans samtidigt som vi gör. Och en konkret fysisk. Som är den vi går runt i kontinuerligt och berör. Och när det är så. När allt antingen är fiktion. Eller blir sett på som fiktion. Kan det inte längre vara en romanförfattares uppgift att skriva fler fiktioner. Det var känslan jag hade. Världen höll på att försvinna. För den var alltid någon annanstans. Och mitt liv höll på att försvinna. För det var också alltid någon annanstans. Skulle jag skriva en roman måste den handla om verkligheten. Sådan den egentligen var. Sett från en som var fången i den med kroppen. Men inte med sinnet. Som var fångad i något annat. Det starka önskan att stiga upp i det trivialas lummerhet. Och in i det stora och klara skarpa luften. Och då menar han att det är egentligen inte verkligheten som har försvunnit. Den finns kvar, han går ju runt i den hela tiden med kroppen, han känner den är där. Men han är inte längre uppmärksam på den verkligheten han går runt i, för att hans uppmärksamhet pekar hela tiden annanstans. Och det är också någonting som Martin Hägglund skriver väldigt fint om i This Life. att vad min kamp går ut på, och det tror jag är baserat på den här passagen, det är en man som lär sig fästa blicken på vardagen, på det verkliga, det som bara passerar förbi och det som egentligen borde vara viktigt, för att det är det som är hans liv. Och jag har inte hört någon annan formulera det här förut. Jag är Knausgård den enda som riktigt har formulerat det.
Men Peter Handke.
En annan författare vi tycker om att återkomma till ofta i
gäster. Men det är ju det hela hans sena författarskap går ut på, tänker jag.
Han skriver rätt mycket om Handke i den här essän.
Ja, han är ett stort fan och han är Handkes förläggare. Men jag såg någon intervju med Handke där han fick frågan om vad han tycker om Knausgård. Och då sa han, jag tycker väldigt illa om hans böcker. Hans pappa tittar åt ena hållet, sen så tittar hans pappa åt andra hållet. Det är omöjligt att läsa.
Ja, men finns det inte någon mer så här fenomenologisk uppmärksamhet hos Handke? Medan Knausgård är mer i sitt huvud.
Ja, Handke är ju inte så intresserad av sig själv. Nej. På det sättet. Alltså, Handke,
Handke yttervärlden.
Yttervärlden. Och sen, det finns ju väldigt många författare som ägnar sig åt det. Ann Carson har också pratat om det. Att liksom poesins, i hennes fall då, liksom, men egentligen litteraturens i allmänhet, att det handlar om uppmärksamhet. Ja. Att liksom fästa uppmärksamhet, skärpa uppmärksamheten. Öva den, att det är liksom uppmärksamhetens konst.
Och en så här australiensisk författare som Gerald Murnane håller på med någonting som liknar Peter Handke där också. Alltså, att försöka beskriva de här gigantiska, nästan australiska landskapen som inte går att skilja från varandra om man bara står mitt framför dem, utan man försöker etablera sin uppmärksamhet över dem så att de blir meningsfulla eller synliga på ett helt annat sätt. Det är också ett ganska fantastiskt författarskap som inte blir nog uppmärksamma, tycker jag.
Men
det som är intressant här då är ju att det är ju att på grund av att han inte är närvarande i världen så förlorar han kontakten med sig själv. Och därför väljer han att skriva sitt liv och sitt inre på det här sättet. Och tror inte ni att det kan liksom vara en ganska övertygande förklaring som kanske inte alla som håller på att skriva om sig själva är medvetna om, men likväl till att den finns där. Att man har tappat kontakten med sitt eget jag. Liksom.
Ja, men för jag undrar över det. För hur kommer han fram till då att om världen präglas av overklighet, varför, hur kommer man då fram till att man inte vill rikta blicken utåt utan att man vill rikta blicken på sig själv?
Ja.
För hela, liksom, hela grundformuleringen av vad fiktion är, eller hos Coleridge i Suspension of Disbelief och Poetic Faith, han formulerar ju den i kontrast till Wordsworth. För de hade någon slags fejd om huruvida man ska vara realistisk i sin diktning eller inte. För Coleridge hade sina liksom fantasivärldar och fantasiväsen, och Wordsworth var mycket mer liksom framgångsrikt realistisk, så att säga. Och det Coleridge menar är liksom, med Suspension of Disbelief, är att så här, både i framställningen av det verkliga och i framställningen av det fantastiska så finns en skärpning av uppmärksamheten. Eller så här, verkligheten, målet är att få verkligheten att framstå som så fantastisk den är. Liksom. Just genom att man så här, gör sig av med den här liksom, hinnan av egocentrering och liksom familiaritet som hindrar en från att uppleva verkligheten, och att det kan ske equally genom fiktionen och genom det verklighetsnära. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker att jag verkligen förstår och sympatiserar med Knausgårds projekt, eller för jag tänker att den känslan är grundläggande för ens, jag vet inte, ens upplevelse av världen i den tid vi lever i, att någonting har gått förlorat, man är hela tiden uppkopplad mot någonting som, ja, nej, men att man matas med, inte nödvändigtvis berättelser, men fiktion kanske, eller text.
Medialisering.
Ja, medialiserad erfarenhet, eller hur man ska uttrycka det.
Icke-närvaro brukar jag tänka på det som. Att livet är fyllt med icke-närvaro på ett väldigt hemskt sätt.
Det låter jättesorgligt.
Samtidigt tänker jag rent psykologiskt att det sämsta man kan göra är att fokusera på sig själv. För att jag känner personligen i alla fall att jag mår aldrig sämre än när jag tänker mycket på mig själv. Utan att jag tänker, för att ge Knausgård sånt, ett liksom feel good råd skulle jag säga att han skulle göra som Handke kanske. Att försöka öva uppmärksamheten på sin omgivning. Sådär. Men jag tänker att det handlar också om det som jag var lite inne på, det här med förlusten av individen, att individen står i fokus otroligt mycket, men man vet inte vem den är, man vet inte vem man själv är, så blir man väldigt intresserad av att liksom hitta den formen. Tack, men frågan är om den vägen, eller det är väl inte frågan, men en fråga är om den vägen går via ökad uppmärksamhet på jaget.
Nej, alltså jag är inte säker på att det här löser någonting, men det jag är intresserad av här är liksom egentligen bara den så här litteraturhistoriska eller epokala förklaringen han ger.
Vad betyder epokal?
Nej, men
epokmässiga.
Någonting har förändrats i tiden som gör att han inte känner att det är hans uppgift som författare att skriva fler fiktioner. För att allting runt honom känns fiktivt.
Precis,
han måste försöka skriva verklighet.
Men har det verkligen förändrats nu? För att det är klart att det har blivit ett nytt språng i det. Men jag tycker att när jag läser mycket texter från 70-talet, då är de också otroligt upptagna av det här. Jag antar för att tv och reklam hade blivit mer utbrett. Och Peter Handke igen skriver, i ett tal så skriver han om, för det kan jag också fundera, att det är lite naivt med Knausgård att han tror att verkligheten är åtkomlig. För jag tänker att också om man läser Elfriede Jelinek så skriver hon liknande saker, att genom tvn till exempel så förändras ens beteende. Så Peter Handke skriver i det här talet då att, att man går ut och ser barn på gatan, men sen så hör man att barnen på gatan skrattar som någon i Sesame Street, för att de har sett det på tv och så plockar de upp det beteendet, så att det finns ingen verklighet
kvar.
Men jag tänker att
det är postmoderniteten.
Ja. Eller moderniteten nästan.
Ja, jag tycker det är postmoderniteten, men det är en annan fråga.
Jag är på Viktors sida också.
Jag tänker att anledningen till att man som författare inte vill ta på sig autofiktionsetiketten.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Det är för att det finns ett sånt liksom, alltså tolkningsparadigm eller läsningsparadigm, där det som uppmärksammas och uppskattas av många kritiker är känslan av att man som författare sätter sitt eget liv på spel och avslöjar sig själv. Och det handlar kanske inte bara om kritiken så mycket som så här, kulturjournalistiken i stort och den sortens författarintervjuer som görs idag, som bara så här. Ja, men jag snackade med min PR-person om det här. Hon var så här, ja, alltså de typer av så här författarintervjuer jag lyckats boka är ju folk som så här går med på att prata om hur det var när deras mamma dog eller hur det var när de skilde sig eller sådana saker. Ja. Liksom. Mm. För det är, det är det kulturjournalistiken fokuserar på.
Alltså, hur får du ihop livspusslet? När skriver du? Var skriver du?
Hur ser det ut hemma hos dig där du sitter och skriver? Liksom?
Vilket te tycker du om att dricka precis innan du börjar hamra på tangenterna?
Det vill säga, vilket te ska jag köpa?
Och som författare så måste man ju förhålla sig till att det finns den här biografiskt fetischerande uppmärksamheten kring allt man skriver. Alltså så här, för att man skriver ju i ett kulturellt sammanhang, man skriver i en samtida kontext. Man kan inte låtsas om att så här, det går att skriva Dickens eller Dostojevskij romaner idag liksom, för de kommer inte att läsas på samma sätt. Det finns en viss, okej, ska inte säga att det finns en viss oskuld som har gått förlorad, men en viss syn på vad liksom litteratur och fiktion är, som är i grunden förändrad, tror jag. Så där håller jag lite grann med Knausgård, även om jag tycker att han gör en ganska grund analys av varför det är så.
Ja, men som ändå ögonblicksresonemang ur den pågående texten tycker jag att det är väldigt träffande.
Mm.
Och jag tycker att det säger någonting om min kamp, men också är det när den är som bäst som, alltså som gör att man kan känna så starkt för den. Jag tror inte att det kan reduceras till liksom någon slags kändishunger eller att det är snaskigt eller suggererande, utan jag tror också att det finns någon form av sanningsinnehåll i min kamp som jag tror handlar om just det triviala kanske.
Mm.
Och att man känner att detta är liksom en sån uppmärksamhet kanske fäst vid det.
På ett sätt en formmässig uppgörelse också.
Ja.
Ja. Med det.
Men jag tänker mycket på autofiktionen i relation till avantgardets död. Eller jag tänker att förr i tiden så tänker jag att man kunde känna att det fanns ett behov av och en möjlighet för formmässiga innovationer. Där man inte bara liksom bröt ny mark genom att skriva en roman eller en dikt eller vad det nu kunde vara på ett nytt sätt, utan där folk också blev arga och ville utdefiniera det och sa att men det här är inte poesi, det här är inte litteratur. Det har ju inte hänt på ganska länge, utan jag tänker att men det beror ju inte på att liksom den sortens innovationer inte nödvändigtvis sker, utan för att man liksom, jag tänker, man har inte den i västvärlden liksom synen på litteratur längre, för att man har känslan av att men allting är gjort eller allting är åtminstone så pass tänkbart att göra, så att just att säga detta är inte litteratur, man säger detta är dåligt och menar kanske detta är inte litteratur liksom. Men det finns ingen sån svensk stolpe uppröra, alltså det finns liksom ingen
det finns ingen konservativ gruppering som bejakar något gammalt som man måste stångas mot. Nej. Liksom motståndaren har försvunnit.
Precis, motståndaren har försvunnit och
alla tycker samma sak, att formrevolt är bra, och då kan inte formrevolt ske för att det finns ingen etablerad form att revoltera mot.
Precis, liksom. Samtidigt tror jag att alla som, eller väldigt många som läser och skriver, har ändå med sig den känslan av alltså man har kanske läst sådana idolporträtt av surrealistgruppen eller någonting, och sen så är man också, man bär med sig den känslan av att det är viktigt att bryta ny mark, och liksom att en av litteraturens effekter är känslan av att detta har ingen gjort förut. Och jag menar, detta kan man ju känna av en text som är så att säga formmässigt konservativ. Det hänger ju inte nödvändigtvis på det, men och där tänker jag att autofiktionen är ett av få medel man kan uppnå det genom. Men då är det ju inte formen som är annorlunda, utan då, det är väl som, alltså man kan väl tänka sig att dadda är någon slags instegsdrog eller någonting. Men, och sen så till slut för att uppnå samma kick så måste man börja kränka personer i sin omgivning.
Som Stig Larsson gjorde i Nattademina.
Ja.
Där han liksom kränker Peter Luthersson genom att säga att hans barn är fult.
Exakt.
Fast jag vet inte, jag tycker att det finns en lite banal idé om att formmässiga experiment kan bara ske på ordnivå. Typ, eller bara på poetisk nivå. Det finns ju liksom prosaiska formexperiment som så här, Min kamp är ett väldigt bra exempel på i mer samtida svensk litterär kontext. Elis senaste roman tycker jag är formexperimentell och har ju mött ganska starkt motstånd. Mm. Liksom.
Men man säger ju inte då, alltså jag tänker att det uppfattas ju inte som formexperiment, utan det uppfattas som så här dåligt eller amoraliskt eller trivialt.
Ja, fast jag har väl väldigt många formexperiment uppfattas som, Dadda är ju ett perfekt exempel på det.
Ja.
De har ju blivit liksom on trial, vad heter det, ställda inför rätta för hädelse.
Ja, men jag tänker att den som skriver uppfattar det ju inte heller så. Jag tänker att den uppfattar ju en nödvändighet att den här texten tillför någonting som inte fanns innan. Men det tänker att alla som skriver på någorlunda seriös nivå tänker.
Förhoppningsvis.
Jag hoppas, alltså, inshallah. men det tror jag, men att det inte finns det här, det finns inte tanken på historien som någonting någorlunda greppbart, och sen tar man nästa steg i en följdriktig utveckling. Även när det sker, alltså, ja. Jag vet inte, vad tänker ni?
Jag skulle säga att även det här är postmoderniteten då. Ja, att det är liksom den modernistiska impulsen du beskriver. Det är någonting som kommer som en underifrån kultur som finns på ett helt annat sätt. Alltså, då finns det en etablerad borgerlighet som håller på med litteratur på ett väldigt särskilt sätt. Det är någonting liksom en bildad medelklass och en överklass ägnar en betydande del av sin fritid åt. Liksom. Och att då komma och spränga den utifrån på ett sätt som varken är estetiskt, moraliskt eller liksom i någon annan mening acceptabelt. Det fanns en energi där som sen institutionaliserades dels. Det blev en del av universiteten, konstutbildning och allting. Dels blev liksom den motståndshandlingen, det grundläggande angreppet i den avantgardistiska logiken, det blev en del av alla författares självbild. Alla.
Exakt.
Alla ser på sig själva som dadaister i någon mening. Liksom, vi är subversiva, vi kritiserar samhället, vi vill göra uppror mot de rådande konventionerna. Men, och det här är en grundanalys.
Nej, men alltså, jag tror att
då finns det inga konventioner kvar. Liksom. Och då blir det... det finns en så här, meningslöshet där som är svår att göra något åt.
Nej, men precis, för jag har tänkt jättemycket senaste året på Adorno skriver i Minima Moralia ungefär att konstens uppgift är att skapa kaos. Men då har jag tänkt att nu lever vi i ett samhälle som är i kaos. Och då måste konstens uppgift vara något annat.
Mm.
Och därför så tänker jag att tanken om någon konstant avantgardism är helt uttjänt.
Mm.
Det är ganska exakt det som Lukács argumenterar för den realistiska romanen. Att den kan vara en totalitet när samhället upplevs som helt fragmenterat. Mm. Att den kan ändå liksom presentera någonting som går att begripa på ett annat sätt. Och den kan framställa verkligheten på ett sätt som verkligheten inte framställer sig själv i det samhälle man finns i.
Når vi då punkten där det visar sig att Jonathan Franzen är den bästa romanförfattaren i världen?
Nej, det är inte. Vi når punkten där det är dags för Lyra att presentera sitt text.
Ja.
Vilket motstånd.
Det var en hypotes.
Jag kom av mig starkt och kraftigt. Jag är egentligen väldigt nyfiken på att fråga varför ni upplever dagens samhälle som så kaotiskt och fragmenterat. För jag är inte nödvändigtvis säker på att jag håller med. Men jag tror att det finns någonting som vi var inne på, eller som Victor var inne på nyss, om konstnärsrollens förändring, eller hur det avantgardistiska har integrerat sig själva konstnärsbegreppet, och det som Rebecca pratade om, liksom, samtida subjektskap och hur det är kopplat till det konstanta behovet av självframställning och sådär. Att det, båda de grejerna griper in i så här, vad innebär det att skriva sig själv idag? Liksom, vad innebär det att se sig själv som konstnär, se sig själv som subjekt nödvändigtvis och liksom sen skriva sig själv? Jag har ett hetsöversatt utkast, skulle jag på säga. Det är inte ett utkast, det är ett utdrag ur Doris Lessings The Golden Notebook. När är den ifrån? 60-talet?
Typ något sånt.
Kanske. Känns som jag borde veta det här.
Hon föddes typ 30. Ja, något sånt.
Mm. Den är ju, för er som inte har läst den, den finns översatt på svenska.
Jag gissar 74.
Lite sådär översatt till Den femte sanningen. Och redan där känner man att jag läst den inte på svenska.
Jag har läst den på svenska med god behållning.
Okej.
Okay. 62.
Uppbyggd så att det finns liksom en fiktiv karaktär, Anna, som skriver sitt liv i lite olika former, typ. Hon har en roman som hon arbetar på som man kan läsa liksom, olika utdrag ur, där hon finns liksom, fiktionaliserad. Hon har en liksom, dagbok, en mer stream of consciousness. Hon har en så att säga, affärsdagbok eller där hon antecknar olika liksom, transaktioner och sådana saker. Och typ en dagbok, den kanske är en del av en annan dagbok, men där hon så här, beskriver sina psykoanalyssessioner och sådär. Så den är formmässigt väldigt intressant. Och den är liksom också Lessings autofiktion i ganska hög utsträckning. Och det här utdraget är från ganska tidigt i boken. Och jag, roligt, jag hade liksom antecknat det här citatet. Bara, ja, det här är från Lessings förord. Men det är det inte, utan det är från faktiskt romanen. Det är Anna som resonerar om sin egen roman. Och inte Lessing som resonerar om sin egen roman, även om det naturligtvis är både och. Trots det är jag oförmögen till att skriva den enda sorts roman som intresserar mig. En bok driven av en intellektuell eller moralisk passion stark nog för att skapa ordning, för att skapa ett nytt sätt att se på livet. Det är för att jag är för upplöst. Jag har bestämt mig för att aldrig skriva en till roman. Jag har 50 ämnen som jag kunde skriva om, och de skulle vara nog så passande. Om det finns en sak som vi kan vara säkra på så är det att passande och informativa romaner kommer att fortsätta att strömma ut från förlagen. Jag har bara en och den minst viktiga av alla kvaliteter som behövs för att skriva överhuvudtaget, och det är nyfikenhet. Det är journalistens nyfikenhet. Jag plågas av otillfredsställelse och ofullbordan på grund av min oförmåga att ge mig i kast med de ämnen som mitt levnadssätt, min utbildningsnivå, mitt kön, min politik och min klass stoppar mig ifrån. Det är en sjuka hos några av de bästa människorna under den här tiden. Vissa pallar pressen från det, andra brister under den. Det är en ny sensibilitet, ett halvt omedvetet försök till en ny föreställd förståelse. Men det är fatalt för konsten. Jag är bara intresserad av att vidga mig själv, av att leva så fullt ut jag kan. När jag sa det till Mother Sugar, som hon kallar sin psykoanalytiker...
Det är fel.
Jag tycker det är helt rätt. När jag sa det till isdrottningen, som jag kallar min psykoanalytiker, ja. Nej. När jag sa det till Mother Sugar svarade hon med den svaga nickningen som människor reserverar för sådana rungande sanningar, att konstnären skriver på grund av sin oförmåga att leva. Jag minns äcklet jag kände när hon sa det. Jag känner avsmakens tvekan nu när jag skriver ner det. Det är för att den här affären med konst och konstnärskap har blivit så förnedrad. Varenda slapphänt amatörs egendom. Så att varje människa med någon verklig relation till konsten vill springa 100 mil vid åsynen av det där nöjda lilla nicken, det där självbelåtna leendet.
Verkligen, bra sagt.
Och det... och dessutom, när en sanning har utforskats så grundligt... Den här har varit konstens ämne genom hela århundradet. När den har blivit ett sådant monster till kliché börjar man undra om det till sist har blivit sant. Och man börjar tänka på fraserna oförmåga att leva, konstnären och så vidare. Låter de eka och tunnas ut i sitt medvetande medan man kämpar emot känslan av äckel och instängdhet som jag försökte kämpa emot det den dagen när jag satt mitt emot Mother Sugar. Men det är anmärkningsvärt hur det här gamla stoffet förmedlas så fräscht och auktoritärt från psykoanalysens läppar, Mother Sugar, som är inget om inte en kultiverad kvinna. En europé indränkt i konst. Yttrar banaliteter i sin egenskap som häxdoktor som hon skulle skämmas för om hon befann sig bland vänner och inte i mottagningsrummet. En nivå för livet, en annan för divanen. Jag stod inte ut med det. Det blev till sist vad jag inte kunde stå ut med. Eftersom det innebär en moralisk nivå för livet och en annan för de sjuka. Jag vet mycket väl vilken nivå av jaget som min roman Frontiers of War kom ifrån. Är inte den typ lite reminiscent av Gräset sjunger? Eller någon av Lessings... Ja, det är i alla fall en fiktiv roman som Anna har skrivit. Liksom. Men, ja. Jag visste det när jag skrev den. Jag hatade det då, jag hatar det nu. Eftersom den platsen i mig hade blivit så stark att den hotade att svälja upp allting annat så gick jag till häxdoktorn med själen i händerna. Men hela den själv, när ordet konst kom upp, log självbelåtet. Den heliga kon, konstnären, rättfärdigar allting. Allt han gör är rättfärdigat. Det självbelåtna leendet, den toleranta nicken, är inte begränsad till de kultiverade helarna eller professorerna. De tillhör också pengaväxlarna, presskårens hyenor, fienden. När en filmmogul vill köpa en konstnär, och den verkliga anledningen till att han söker upp originell talang och kreativitetens gnista är för att han vill förstöra den. Omedvetet är det vad han vill, rättfärdiga sig själv genom att förstöra den äkta varan, kallar han offret för konstnär. Du är en konstnär förstås. Och offret, mer ofta än inte, småler och sväljer sitt äckel. Den verkliga anledningen till att så många konstnärer nu söker sig till politiken, engagemanget och så vidare, är för att de rusar in i ett område, vilket område som helst, som kan rädda dem från giftet i ordet konstnär som det används av fienden. Jag minns väldigt tydligt ögonblicket när den romanen föddes. Pulsen slog våldsamt. Efteråt, när jag visste att jag skulle skriva, så arbetade jag mig fram till vad jag kunde skriva. Ämnet var nästan immateriellt. Men vad som intresserar mig nu är just detta. Varför skrev jag inte en återgivning av det som hade hänt? Istället för att skapa en berättelse som inte hade något att göra med det material som gav upphov till den. Naturligtvis skulle den raka, simpla, formlösa återgivningen inte ha blivit en roman och inte ha blivit publicerad. Men jag var genuint ointresserad av att vara en författare eller ens att förtjäna pengar. nu talar jag inte om det där spelet som författare spelar med sig själva när de skriver. Det psykologiska spelet. Den skrivna händelsen kom från den verkliga. Den karaktären var hämtad från den personen i livet. Den relationen med den psykologiska tvillingen till den där. Jag frågar bara mig själv. Varför skriva en berättelse överhuvudtaget? Inte för att det var en dålig berättelse. Eller osann. Eller att den besudlade något. Varför inte helt enkelt sanningen?
Min kamp.
Nej, men Rebecka, fan.
Nej, men det är väl det som är på något sätt. Det är ju Knausgårds argument. Ja. Han tar ju vid där detta slutar och kommer fram till någonting som Doris Lessing inte alls kommer fram till.
Nej, hon var ju för andligt outvecklad. Hon nådde ju inte riktigt upp till Knausgård.
Men det var det du sa, Mikael, att du kände igen det här resonemanget som jag läste upp från Knausgård från tidigare. Jag tror faktiskt att det under ett halvt sekel har varit ett konstnärligt problem för författare. Ja. Liksom, som hon förklarade, fast på ett sätt där man kanske inte liksom har läst så många andra som har tampats med ett liknande problem tidigare.
Det kan väl steriliseras till varför uttrycka någonting som inte har hänt, som inte är sant, när man vill uttrycka någonting som har hänt, som är sant. På något sätt. Och sen så är väl liksom det ganska enkla motargumentet som, alltså, jag menar, Knausgårds och Lessings resonemang är ju inte detta riktigt, men det enkla motargumentet är väl att någonting som inte har hänt kan vara väldigt mycket mer sant än något som har hänt.
Precis. Men jag kan tänka också, för det här är ju, som jag antar att alla har, en otrolig roman. Och det hon gör är ju mycket mer avancerat än vad många av dem som skriver autofiktion idag gör. Och då undrar jag, är det kritikens fel att det är så? För att det är kritiken som på något sätt hävdar att autofiktionen är ny, eller självframställningen är ny, när den absolut inte är det, utan att det finns en lång tradition och att den traditionen dolts bakom det här talet om att självframställningen är ny genom dess nya namn, autofiktion.
Alltså, jag var på en föreläsning av en dansk litteraturvetare som heter Anne-Marie Maj, tror jag säger hennes namn rätt. Och hon hävdade att det finns en anledning till att vi inte är så medvetna om den här traditionen. Och det är att det är ungefär i samband med att Doris Lessing skriver det här på 60-70-tal så kommer den här traditionen, det finns ju tidigare, det finns hos Strindberg, det finns hos Proust, det finns hos massa. Det är inte, jag menar inte att det så här föds som ett Big Bang ur inget plötsligt. Det är inte vad hon menar heller. Men plötsligt började det bli en ganska stark tradition på 60-70-tal. Det privata kom in i litteraturen. Inte det där personliga som liksom...
Montaigne.
Ja, eller precis. Att det personliga är något annat. Det personliga är allmängiltigt eller söker en allmängiltighet på ett annat sätt. Medan det privata hävdar att i just min upplevelse av det verkliga finns det en sanning som är större än att den bara gäller för mig. Det är det Knausgård underbart illustrerar, liksom att ja, det är sant. Det finns en sanning i din privata erfarenhet av verkligheten som är giltig för väldigt många. Men att den är superkvinnlig när den träder fram. Det är en kvinnlig utsägelseposition på 60-70-talet.
Det är bara kvinnor som har ett privatliv.
Ja, och den finns hos så här figurer som... Den finns hos Anne Sexton, Sylvia Plath. Den finns hos Kerstin Thorvall, hos massa.
Det har en smutsighet liksom, som mäns framställning av... Ja. Som sagt, det kanske, män kanske inte ens har ett privatliv för att allt som män ägnar sig åt och kollar på med är socialt relevant eller obefintligt.
Precis, för när Sven Delblanc gör det här typ Åsnebrygga på 70-talet, då är det också en reflektion av civilrättsrörelsen i USA.
Precis, ja.
Det är inte bara hans privata erfarenhet av vågat i USA, utan det är en reflektion av en stor politisk händelse.
Nu är ju Golden Notebook också en stor uppgörelse med marxismen.
Precis. Ja. Det här kanske är ett
den
dåligt
är från
exempel.
62,
ja, men den är ju inte ett exempel på liksom detta.
Men att det har skett en sån förändring där, att den här kvinnliga utsägelsepositionen har blivit mer och mer central i litteraturen. Och det var bara det var hennes argument i det där. Jag vet inte riktigt vad jag svarade på nu. Det var bara en tanke som plötsligt slog mig. Ni ser lite tveksamma.
Nej, men jag tror att det kan stämma att den uppfattas inte längre som kvinnlig lika mycket, utan den uppfattas som allmän. Utan att kvinnliga författare kanske har fått så mycket cred för att det har blivit så här.
Ja, istället blir det Knausgård som blir det prima exemplet på det. Liksom.
Jag gick ju ut från Knausgårds författarbesök på Biskopsarna 2009 eller 10 när han jämförde sig själv med feministisk självbekännelselitteratur och var så här, nu har det politiskt relevanta äntligen kommit till mannen i och med mitt storverk. Och det blev en ganska stor grej, för att efter någon halvtimme efter att jag gått gick tydligen Athena därifrån. Vilket gjorde honom otroligt förolämpad, eftersom hon var lärare på skolan och han vägrade stanna och dricka vid med de andra författareleverna.
Men du gick en halvtimme före Athena.
Jag vill bara säga det. Så att det bevarat i historieböckerna. Jag gick hela vägen till den där jävla bussen. Skulle ta mig hela vägen till Bålsta i vredesmod.
Och sen 45 dess, minuter på den här videobussen.
Ja, och sen dess har jag fortfarande inte läst hela min kamp. Det är ett starkt statement. Nej, men jag tycker att det finns, alltså så här, man kan beskriva det kanske mer sociologiskt än politiskt, som att det privata och det offentliga har liksom, alltså så här, den så kallade feministiska frigörelsen under de senaste 20 åren har lett till väldigt mycket att så här, alla har fått ta sig an rollen som offentliggörare av det mest privata. Att så här, sfärerna offentligt och privat har sammanfallit, vilket inte liksom är ett resultat så mycket av feministisk frigörelsekamp som av ökad kapitalisering.
Mm. Mm. Exploatera
av allt liksom. Ja.
Men en bok som Endores försvarstal, den är väl ändå otroligt privat och smutsig på många sätt. Eller?
Ja, det skulle jag absolut säga. Mm. Min tjej brukar citera någonting väldigt hemskt.
Det är väldigt, en otroligt bra bok.
Ja, underbar. Men det är någonting att han hatar kvinnor med fula tänder. Jag kommer aldrig ihåg vad det är. Men och så beskriver han en massa fula tänder. Mm. Men jag tänkte på det när hon kom till sanningen.
Mm.
Vad är det hon menar med sanningen där då? Det är sitt eget livssanning. Det är den privata sanningen.
Men det är ju det här liksom, jaget i den här inte fragmenterade romanen, för det är den verkligen inte, med mångskiktade romanen hela tiden gräver efter, så här, vad innebär det att skriva sanningen om sitt liv.
Mm.
Också i en tid när det som man har tagit för givet som sant, och det här är jättemycket med marxismens sammanbrott i liksom, kulturkretsar att göra med, eller tron på marxismens sammanbrott, kanske snarare att säga, oj, om det visar sig att alla de här hemskheterna faktiskt pågår och har pågått i Sovjet liksom under lång tid, så här, vad finns det kvar att tro på? Vad är det sanna, det goda och det sköna?
Mm.
Liksom.
Och han måste beskriva detta några år efter att man slog ner revolten i Ungern och sånt.
Jag tror
också,
det.
Alltså som sånt liksom, paradigmatiskt exempel på att Sovjet är...
Mm.
Nej, det är 58.
56.
56.
Ja, men den här är från 62. Ja. Såg jag precis. Så det finns ju liksom vissa, alltså bara ett fåtal karaktärer i den här boken som fortfarande är rättrogna, så att säga.
Men vad vill man då ersätta den gamla vetenskapliga marxistiska sanningen? Men vad är den här sanningen man jagar? För att...
Ja, den är ett formmässigt sönderfall som leder en till att återformulera eller omformulera vad fiktion är och vad fiktionens syfte och liksom position är. Och The Golden Notebook kom ju inte med ett svar på det. Det skulle inte vara skönlitteratur utan en avhandling i litteraturvetenskap.
Men letar vi fortfarande efter det svaret? För jag tänker att typ den socialistiska realismen hade ett väldigt tydligt svar på det. Arbetarlitteraturen har ett väldigt tydligt svar på vad fiktionens uppgifter. Modernismen har också ett ganska tydligt svar. Alltså den klassiska modernismen har ett ganska tydligt svar på vad fiktionens uppgifter är. Liksom.
Jag har ett tydligt svar som jag skrev i en text.
Michaela Blomqvist.
Michaela Blomqvist har ett svar.
Bring it, Michaela.
Jag tycker att fiktionens uppgift i dagens kapitalistiska och scientistiska samhälle är att utvidga området för vår brist på vetande.
Kan du
vi måste veta vad vi inte vet ännu mer, och det är vad
precis,
den kan visa.
Det är någon slags sokratisk inställning till fiktion.
I dagens samhälle så tror alla att de vet allting om allting. Världen är upptäckt, man förstår allting, allt. Folk har svar på allt. Vart man än går så dyker det upp en psykolog och säger något dumt.
Utom att gästerbudet att psykologer bara säger bra saker.
Precis. Folk tror, det kan jag ändå hålla med om. Att
världen är mätt. Världen är mätt, precis, den är ordnad, vi vet.
Precis. Ja. Det är information överallt. Jag tänker mig att i ett samhälle som ser ut på det viset så måste fiktionens uppgift måste vara att föra in ett underligt element och visa på att det finns något annat som gör att man förstår att det finns mycket vi inte vet. Och på så sätt utvidga världen och utvidga området för vårt brist på vetande.
Är det här det klassiska typ återförtrollningsargumentet för fiktionen?
Förfrämligande?
Nej, men glänta på en dörr till det okända.
Gud vad fint, Rebecka.
Ja, det kan jag hellre köpa.
Men är det suspension of disbelief skulle du säga? Att man slutar fråga sig vad som är sant och inte? Och därigenom liksom får ett nytt fräscht öga på sanningen?
Nej, det skulle jag inte heller säga. Utan, jag vet inte, men vidgande.
Jag känner intuitivt att jag förstår precis vad du menar. Och håller med. Alltså, i den mån litteraturen har en uppgift så tänker jag att det är det. Att på något sätt störa den föreställningen om att allting är antingen redan upptäckt eller möjligt att upptäcka. Mm. Att på något sätt slänga in en...
Mysteriet.
Ja.
Mm. Det är hela Katarina Frostensons författarskap skulle jag säga. I alla fall den programmatiska delen av det. Det där hon återkommer till varje dikt hela tiden. Om och om igen. Liksom. Ja. Spräckbilden. Öppna upp det slutna. Och rör dig mot det öppna. Och...
Eller så visa på det slutna utan att öppna det. Men bara liksom peka med en varm hand.
Lite på det.
Ja, men exakt. Även, som Jean-Claude. Vars vin vi dricker ska vi förövrigt.
Får man inte prata väl om Frostenson längre? Eller? Jo.
Det var väldigt gott vin.
Alla här
är det Jean-Claudes egen label? Eller vad menar du?
Nej, men detta är...
Detta är ett vin som min pappa har tipsat mig om. Men då köpte jag det till oss en annan gång. Och så var en kompis som har jobbat på Forum där. Och då sa han, Jean-Claudes vin.
Vad är det för vin?
Jag trodde bara han drack Chateauneuf du Pape.
Nej. Det är ett väldigt prisvärt Cote Rhône som jag kan rekommendera till alla lyssnare. Det är Lesta Finns heter det.
Vi fick lite konstiga rekommendationer om vad man ska dricka när man pratar om autofiktion. Är det någon som förstår den här White Russian-referensen?
Nej.
Jo. Va? Det är för att det bara är vita som skriver autofiktion.
Jaha.
Va?
Nej, jag har ingen aning.
Också inte sant.
Nej, det är verkligen inte sant.
Nu börjar det bli dags för oss att ta mellan halvlekspaus.
Och just den här gången ska jag... sjunga nationalsången i pausen, var det tänkt.
Du ska sjunga nationalsången. Ja. Då är det bäst att vi stänger av inspelningen.
Men vi kan väl ändå bara för att liksom klargöra att jag tror att vi alla allihop tycker otroligt mycket om Katarina Frostensons författarskap och Jean-Claudes vin.
Jag måste också bara för att avsluta diskussionen säga att jag uppskattar Michaelas definition av litteraturen eller fiktionens funktion. Jag vet inte om jag vågar tro på den.
Jag har den också från, får jag säga, från Ingeborg Bachmann. Men det är väl inte konstigt att du associerar till Frostenson då? För hon är väl en Bachmann-läsare.
Jag vågar inte tro på den.
Toppen. Nu ska Victor sjunga nationalsången. Och vi ska
kan börja lite grann.
Nej, jag vill inte sjunga den längre. Det är inga fotbollsmatcher. Jo, corona, skit.
Kan du sjunga musik nonstop?
Jag kan sjunga en låt väldigt bra.
Det är inte jag som vill det. Det var han. Han har sjungit den på karaoke.
Jaha.
Jag kan sjunga en låt otroligt bra.
Det sjukaste
jag hört. Sen när du dansar.
Nej, den här hade jag sjungit på varje karaoke om jag hade möjligheten. Det skulle jag sörja, då vore jag tog. Fastän du ginge mig
det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.